Det finns en egenskap som verkar trumfa andra hos chefer. En egenskap som dessutom kanske gör dig mer varm och öppen och omtyckt. En egenskap som du faktiskt med ganska enkla medel kan träna upp. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om pålitlighet. Vad är det som gör att vissa barn litar mer på andra än vad andra barn gör? Hur kan du göra för att bli den där stabila och lojala kamraten? Och varför är det viktigt att vara pålitlig?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Dagens ämne, pålitlighet.
Ja. Vad betyder det för dig?
Att stå vid sitt ord. Vi hade en sån situation i helgen där vi pratade om vad det är att kunna, jag citerar, lida på någon.
Mm-hmm. Var du i Danmark eller?
Nej, det var en 5-åring som hade plockat upp att det var så ordet hette.
Ja.
Att ni lidar inte på mig. Och det var väldigt fint och gulligt. Men då fick jag anledning att prata om varför det var viktigt att kunna lita på någon, att kunna lita på den människans ord. För att om jag inte kan göra det, så kommer jag att börja tro, även när saker och ting stämmer, att det inte stämmer.
Ja.
Och det var ju en... Ibland blir det så att man snackar med sina barn om grejer som man bara, wait a minute, that was wise, that's deep man. Mm. Och det drabbade mig.
Ja.
Insikten om att pålitlighet är ju inte viktig för att den där gången när någon inte är pålitlig så uppstår problem. Mm. Utan det är viktigt för att alla andra gånger när man egentligen kan lita på någon så kommer man inte att göra det.
Nej.
Det är där den stora konsekvensen uppstår.
Mm. Precis, jag har tänkt att för mig är det en liksom jättegrej i så här, liksom vänskapsrelationer.
Alltså, att någon är pålitlig.
Mm. Jag kan tycka att någon är oerhört attraktiv som kompis. Men om jag känner att de är skaka på den här pålitlighetspunkten, så åtminstone numera så tenderar jag att välja bort dem.
Gud, intressant, för jag tror inte att jag tänker likadant där. Berätta, vad kan en sån pålitlighetspunkt vara? En person som säger att så här, jag ställer upp och gör den där grejen och som sen inte ställer upp? Eller är det att den säger saker som inte riktigt stämmer?
Alltså... Båda de sakerna kan det nog vara. Och det kan också, alltså, jag vill att personen ska vara lite konsekvent. Så att en sån här röd vänskapsflagga tycker jag är om en person bemöter mig på ett sätt i ett visst sammanhang och på ett annat sätt i ett annat sammanhang.
Okej, jag fattar.
Jag tycker att det är otroligt liksom, oattraktivt när det handlar om vänskap.
I teorin så hör jag ju att det låter piss, men det är på plats 23 på min lista. Och jag försöker nu live fundera ut varför det. För jag tror att jag omger mig av ganska många människor som både är lite svaja i det där.
Ja.
Älsk, medelälsk. Och som också är lite så här... Ja, det där får man ta med en nypa salt. Eller vi får se hur det blir när den dagen kommer. Alltså,
precis. Jag tänker att jag kanske är lite överkänslig med det där. För att det gör att man missar ganska kul personer.
Ja, exakt.
Verkligen.
Precis, för det är de jag föreställer mig som är de här. Är ju också... Lite, loose cannons. Alltså, de är liksom, det där händer, det är lite kul. Och så en historia som det har skarvats i är ofta ganska mycket roligare än en som det inte har skarvats i.
Visst.
Men generellt så kan man väl säga att det här med pålitlighet är väl en otroligt uppskattad dygd. Alltså det är väl snarare, jag är ju avarten som inte har det som en av de högst prioriterade egenskaperna hos folk.
Det är verkligen sant. Det finns högvis med studier genom historien då, som visar att inkonsekvens på olika sätt, att man liksom inte håller ihop på olika sätt, alltså att man är olika i samma person
från dag till dag,
beter sig olika från dag till dag och så vidare, anses vara ett allmänt icke önskvärt personlighetsdrag då, för att citera Robert Cialdini.
Det är en av dina favoriter.
Ja.
Det är han som har skrivit den här boken Påverkan, eller hur?
Precis, som han poppar upp ibland, ja.
Det där är ju, det i sig är ju konsekvent att vi människor ogillar inkonsekvens hos andra, eftersom det är något vi har tagit upp som en sån här grej man ägnar sig åt själv. Man gör ibland konstiga saker för att vara konsekvent. Vi gjorde ju ett av våra favorit, eller ett av de avsnitt som folk hör av sig om mest, är det här som är de Benjamin Franklin-effekten, där man genom att be någon om hjälp och den hjälper en, så får man samma person att fortsätta vara bussig mot den för att den vill vara konsekvent.
Precis, om jag beter mig hyggligt mot Lina, då måste jag också...
Då antar du att du tycker om mig. Och så fortsätter du bete dig så.
Att om jag gör det så måste jag tycka om henne och så måste jag liksom fortsätta bete mig på det sättet.
Ja, och det är ju egentligen en ganska knasig grej, att någon som inte... Om jag ber någon som inte gillar mig, om jag ber den om hjälp, så hjälper den mig att tänka, jag måste nog gilla Lina och fortsätta vara snäll mot mig. Det är egentligen... Det är kanske inte ett tankefel, men det är en lite knasig sak som leder till någonting bra. Men drivkraften bakom det är ju att vilja vara konsekvent. Och då är det intressant att det som akkompanjemang finns så många studier som säger att för vi tycker mindre om inkonsekventa personer.
Precis.
Det är en dygd både hos oss själva och hos andra. Att vara konsekvent kommer andra att uppskatta.
Jag kan citera Cialdini ur någon forskningsöversikt här då. Han skriver så här om det. Inkonsekvens anses allmänt vara ett icke-önskvärt personlighetsdrag. Den vars ideal, ord och handlingar inte matchar varandra anses vara förvirrad, opålitlig och till och med psykiskt sjuk, medan en hög grad av konsekvens vanligen förknippas med personlig och intellektuell styrka. Konsekvens är logikens, rationalitetens, stabilitetens och ärlighetens innersta kärna.
Wow! Där var det ord och inga visor.
Ja.
Säg sista meningen en gång till.
Konsekvens är logikens, rationalitetens, stabilitetens och ärlighetens innersta kärna. Och jag kan faktiskt fortsätta lite till där. Han säger så här. Det kan till och med vara så att det ibland anses bättre att vara konsekvent än att ha rätt.
Okej, så att jag fortsätter tycka att jorden är platt. Gång på gång på gång. Men du föredrar det hos mig framför någon som bara, den är platt, nej, den är rund, eller rund, eller fyrkantig.
Just det.
Ja.
Precis.
Och det kände jag när jag exemplifierade också.
Att det finns en förutsägbarhet i det. Mm. Och jag tänker på att det finns en sån rolig chefsstudie, eller attityd till chefer då, som jag såg någon gång, som visade att man föredrog en konsekvent men ond chef, möjligt att jag nämnt den i något avsnitt för länge sedan, framför en som är oförutsägbar.
Wow, gud.
Så att generellt sett tycker vi oerhört illa om oförutsägbarhet. Alltså vi kan föredra en konsekvent elak person. Och jag kan fatta det. Alltså det är så, men apropå det här, jag tog med liksom kompisar som känns för fladdriga. Alltså jag vänder mig lite bort ifrån dem, för att jag känner att jag man kan liksom inte veta vad som ska hända.
Nej,
rätt vad det är så får man en kniv i ryggen. Det kanske inte betyder något i det här specifika sammanhanget, men det implicerar att den här personen skulle kunna turn on me på något sätt i framtiden eller så. Så att det är så jag känner då, omöjligen är lite överkänslig för.
What did I do that's so wrong?
Let's not get into this stuff.
No, get into it.
You're not the most reliable person in the world or the most punctual.
You've always known that about me.
Nu har vi pratat om det här med konsekvens i liksom någon form av så här kronologisk variant. Att så här, om du gör någonting på tisdag ska du vara det på onsdag och torsdag också. Men den här alltså, opålitligheten kan ju också finnas inte i kronologisk ordning utan att jag men, är socialist men säljer mina tjänster till det här företaget och samtidigt röstar på... Alltså, den där
och
typen
av icke...
Och hur
brukar folk reagera på det då?
Nej, men det blir man ju förbannad på. Precis. Och då, det är samma sak där. Ja. Att det är som att man föredrar någon som tillhör, säg ett politiskt gäng man absolut inte håller med, men håller fast vid det, framför någon som säger sig tillhöra ens gäng, men som gör saker som strider emot det.
Ja.
Men det är intressant i med den här alltså Cialdinis mening om hur konsekvenser liksom det lojalitet kärna i lojalitet och stabilitet och allting så låter det ju rimligt.
Jag tänkte på, du nämnde det här med Benjamin Franklin-effekten och alltså om vi beter oss på ett visst sätt så känner vi att vi vill hålla ihop och liksom anpassa våra attityder efter vårt beteende.
Just det.
Så att säga. Men det fanns en annan sån väldigt kul studie här då på det temat. New York City. Forskare iscensatte stölder på en strand där för att undersöka om åskådarna var villiga att utsätta sig själva för att förhindra brott. Alltså det kan vara lite läskigt, eller hur?
Ja.
Och en av forskarnas medhjälpare placerade sin badhandduk någon meter från en slumpvis utvald person. Experimentets inte ont anande försöksperson. Och den här medhjälparen låg där och lyssnade på musik från någon bärbar radio var det på den här tiden.
Mm.
Reste sig och lämnade sin plats för att promenera längs stranden då. Och vad tror du hände då?
Då kom en skådespelarkiv.
Exakt. Och tog den här radion och skyndade sig därifrån. Och det visade sig då att människor var ganska ovilliga att ta den här risken att jaga efter den här tjuven eller att gå i vägen för tjuven när den skulle sno den här.
Mm, mm, mm.
Bara 4 personer gjorde det under försökets 20 arrangerade stölder.
Mm.
Så 20% då.
Mm.
Men när man gjorde om den här proceduren ytterligare 20 gånger med en liten förändring så blev resultatet ett helt annat. Vid den här andra omgången då så... Mm. Vid 19 av 20 tillfällen så ingrep personen. Och vad tror du var den lilla förändringen?
Att man kanske hade sagt innan att nu går jag och badar, kan du kolla mina grejer?
Ja, precis så enkelt. Så att då får man den här liksom förpliktelsen. Den här personen uppfattar mig som pålitlig.
Ja, just det.
Då behöver jag vara det.
För det vet du, det är så otroligt smickrande.
Mm.
Jag minns kanske, nu är det inte så konstigt för nu sitter jag så här med barnvagn och utstrålar väl liksom... trovärdighet lite mer än men när man var liksom lite yngre och mer fladdrig och folk bara, gud kan du kolla min dator? Man bara, wow, jag skulle ju jag hade kunnat norpa den. Gud vad gulligt att du frågar mig. Eller hur? Att det är väldigt liksom
Nu tänker jag på den här gången när du snodde en ananas från ett event.
Sluta prata om mig som tjuv. Jag vet att det var jag som tog upp det, men nu slutar vi.
Det kom en studie för ett par år sedan, 2018, och den fick rätt mycket uppmärksamhet för den visade på ett visst personlighetsdrag hos en person. Så här, om du vill hitta en riktigt pålitlig person, då ska du hitta en person som också är på det här sättet.
Okej.
Den fick stor spridning. Okay. Vad tror du att det kan ha varit?
Jag har inte sett det, men nu ska jag lista ut. Då ska det vara en person som är otroligt... Nu tänker jag högt först. Men det skulle kunna vara så här, att man är riskobenägen. Man är liksom helt ovillig att ta risker som man vill...
Ja, du är liksom nosar på det.
Ja.
Mm. Om man är väldigt benägen att känna skuldkänslor.
Såklart.
Att känna att man gör fel på olika sätt.
Ja.
Då är man också en person som är väldigt pålitlig.
Ja.
Och det är ju lite trist då, för att den här skuldkänslebenägenheten är associerad med också en hel del negativa
depression
saker.
Och lite dysterhet och sånt där väl?
Ja, alltså det ligger väldigt nära det här med samvetsgrannhet, personlighetsdraget samvetsgrannhet, conscientiousness, som det heter på engelska. Det är förknippat med vissa positiva utfall, till exempel att man är då, alltså det är en sån här man slutför sina uppgifter. Och man är
vi pratar om revisorerna och... va? Eller bokföringspersonerna som väldigt mycket sådana.
Och det är ett sådant personligt drag som brukar vara associerat med ganska många liksom, positiva utfall vad gäller till exempel liksom, yrke, karriär, inkomst och så vidare. Rätt många bra utfall i livet. Men det kan också vara att om man är en person som har väldigt nära till skuldkänslor så är det precis som du var inne på, förknippat med ångest, depression, den typen av grejer. Vi gjorde ett helt avsnitt om skuld. Så det är förknippat med en hel del problem. Och så att trist då att det också är förknippat med den här väldigt återvärda pålitligheten. Men det visade sig att det var det personlighetsdrag som mer än något annat förutsåg pålitliga beteenden. Och det var en serie om 5 experiment 2018 där folk fick spela olika typ av trust games. Och det gick ut då på att en spelare kan satsa pengar och då kan man lägga dem i någon typ av, hos en trustee, alltså man kan lägga pengarna hos en annan person då, som antingen kan, om den personen låter pengarna vara, så typ kan de dubblas eller mångfaldas.
Ja, men då måste man lita på den.
Då måste man verkligen lita på den personen då, och den måste bete sig pålitligt. Annars kan den också bara ta alla pengarna. Så att man fick på det sättet testa det här med...
Lite som slutet på Paradise Hotel.
Kanske det, ja. Precis.
Då är man 2 personer i ett par, så har man en boll som är värd, var det nu någon miljon eller en halv miljon eller något.
Ja.
Och man kan kasta den för då får man pengarna själv eller så behåller man den och då delar man pengarna.
Ja, det är en sån variant. Ja.
Det här är ett läge där vi kanske kommer få sura kommentarer för att jag kan ha missuppfattat någonting i det. Men det handlar om trust.
Ja,
det är det som är andemeningen.
Det gör det, absolut. Ja, men man kom fram till en rad olika saker då i den här studien. Och det första var att det fanns inget annat personligt drag som lika starkt. För man testade också de här deltagarna på personlighetstest. Och det fanns inget annat personlighetsdrag som lika starkt förutsåg pålitlighet. Det finns ju andra saker som man tänker sig ska spela roll där då. Till exempel liksom vad man har för benägenhet att känna stolthet över att man har betett sig bra. Men det stack verkligen ut. Det här var, det var liksom nummer 1 då. Så att slutsatsen då, skriver den här studiens författare, är att when deciding in whom to place trust the guilt prone, skriver.
Okej, de som är benägna att känna skuld kommer att vara de du kan lita på.
Precis, och sen så gjorde man också så att man kunde se att det som den liksom underliggande faktorn här är att den här skuldbenägna personen då är ju väldigt ansvarstagande. Alltså, är du med? Alltså man vill
mitt
inte ha,
fel, jag gjorde fel.
Man vill inte ha ansvar för något som blir fel. Man har väldigt mycket fokus på att ta ansvar. Och att det faktiskt är någonting bra i det här sammanhanget då. Du kan alltid lita på mig. Alla har ju inte lika lätt att lita på, att liksom tycka att personer är pålitliga.
Ja, just det.
Hur är du med det?
Jag är ofattbart tillitsfull.
Ja.
Jag har under många, många år i mitt liv lämnat dörren olåst, även när jag bott på nedre botten.
Vill du berätta din podd?
Ja, men jag hade i många år, inte längre, absolut inte längre. Nu är det liksom portlås och allt är låst. Men det här var när jag bodde där och inte med en familj. Då lämnade jag dörren ofta olåst för att det gav mig en sån otrolig glädje att tänka att jag litade på folk.
Ja.
Det var liksom värt alla eventuella inbrott. Inbrott blir ju inte de, det är öppet, men alla eventuella intrång i världen.
Precis, jag funderar på om jag någonsin har, jag är väldigt mycket som du, och jag funderar på om jag någonsin, om det någonsin har liksom straffat sig.
Nej, exakt.
Jag tror knappt det.
Nej.
Du vet, så här, någon hantverkare man aldrig har träffat, dörren står olåst, klick på.
Ja, exakt. Ta nyckeln, ring där.
Eller någon
här, du har inte växeln. Nej, men ta min 500-lapp och gå iväg och växla den, du gatuförsäljare på andra sidan jorden.
Just
du
det.
Kommer säkert tillbaka med växel, och ja, det gör den. Jag minns att jag till och med köpte någon sån här skönhetsprodukt på internet. Nej, det här är eventuellt sånt jag inte kan säga på. Men jag gör ändå.
Ja.
Köpte en skönhetsprodukt. Inte olaglig, men kanske inte att den såldes i Sverige.
Aha.
Vi kan kalla det ett serum för några ögonfransar. Och då var jag på någon sån här sajt och så fick jag plötsligt en direktkontakt via någon på mail som bara, ah, sätt in på det här western, blablabla, typ 800 spänn. Och man bara, det här var inte en person jag skulle kunna säga leta reda på och be om mina pengar tillbaka.
Nej.
Men bara, nej men, jag litar på den här personen. Mm. Skickade iväg och fick mitt lilla serum.
Ja.
Ögonfrans. Mm. Då, icke tillåtet.
Nej.
Men se vilka fina ögonfransar jag har.
Just det.
Och det hade man verkligen såhär, det är kardinalfel. Så skicka inte pengar på internet till någon som såhär, du kommer få den här grejen av mig. Men det...
Nej, precis. Jag undrar om, när jag tänker efter det här, då blivit blåst i en sån affär en gång.
Okej.
Okay. Ja, kan jag säga att det var 15 år sedan jag skulle sälja en mobil.
Ja.
På typ Blocket. Och så litade jag för mycket på en person. Och skickade in när jag hade fått pengarna.
Ja.
Eller hur det var.
Tvärtom, skickade in när jag hade fått grejen. Nej, du skickade mobilen innan du fått betalt.
Ja. Och så kom det inga pengar.
Fattar.
Typ så. Jag minns inte exakt, men jag tror det var något åt det hållet. Så att, ja, det har jag varit med om.
Men är vi eniga om att vi har vunnit mer än vi har förlorat den där inställningen?
Precis, jag känner att det kan det vara värt, ja. För att jag har gått genom livet och fortfarande med en grundinställning att folk inte är ute efter mig.
Nej, och inte har så här skumma baktankar. Det här är faktiskt intressant, för att Alex, som jag lever med, han är mycket mer konspiratorisk än jag. Alltså säg att samma hantverkare eller samma internetköp, att det liksom är någonting där man så här, oj, nu har inte den svarat. Då är Alex har väldigt nära till så här, fast det är ju bara för att de har ju blåst oss. Eller de har en baktanke som är det här och det här. Eller hela planen är ju att, och för mig är det fullkomligt främmande. Man bara, nej. Och det har ju liksom, vi har ju varit i situationer där det har i efterhand visat sig att Alex har haft rätt.
Ja, ja.
Och då har vi pratat lite om hur det där är delvis en kulturell grej.
Mm.
För att jag då, uppvuxen i Sverige, liksom, vad är det vi har haft åtminstone världens högsta tilltro till liksom det offentliga och till
myndigheter
och så. Och att, så här, det har nog gjort mig väldigt fostrad in i att så här, korruption och den där typen av liksom, skumraskeri finns inte här. Mm. Medan Alex då, som åtminstone delvis har, alltså, pappan rötterna i Italien, där det har varit en mycket mer... Liksom så här, det blev jag så tagen av den här Elena Ferrante-böckerna med min fantastiska väninna. Den relativt nya, moderna historien bakom hur liksom, maffia, korruption och tilltro, så här, hur det fungerar. Och man bara, men gud, det är klart att med sånt i bagaget och med en stor del av ens familj och släkt som förhåller sig till myndigheter som säger, men det går inte att lita på. Eller så här, för vi har sett att det inte går att lita på.
Precis.
Då har man ju en annan grundinställning. Då går man ju runt och bara, fast vänta, vad har du för räv bakom örat? Ja. Eller för...
Visst, och det finns ju ingenting som är fel eller rätt där.
Det bara
är vad det är. Alltså att man lär sig av, alltså ens inlärningshistoria kommer att påverka väldigt mycket vad man får för...
Och att det kanske är lite bra att man träffar någon som är annorlunda för att det får en att ifrågasätta sin egen
självklara. Jag tänker mig kanske att den mest funktionella är väl någon slags mellanting. Alltså du sa såhär, Alex har haft rätt ibland, jag har haft rätt ibland.
Alltså
förmodligen är sanningen någonstans.
Och vi har grälat jättemycket om det såklart. Så det är ju det negativa, att han liksom tar för givet att det är något jävelskap. Någon på Twitter bara, vänta nu, det här ser skumt ut. Och han den som bara, exakt.
Mm.
Och jag som bara, men nej, det var väl inget skumt med det där.
Ja, ja.
Och det leder till konflikter mellan oss. Men det är också för mig bra att rubbas i min övertygelse om att allting stämmer.
Absolut. Och jag tänker mig att det finns ju lite olika sorters misstänksamhet där. Det är ju en sak att vara lite misstänksam mot, vad ska vi säga, så typ kanske olika typer av system. Mm. Folk som säljer saker till mig. Kapitalismen eller liksom myndigheter. Det är ju, och kanske lite en annan sak, hur man är i vardagen. När man bemöter folk på gatan. Eller det överlappar väl delvis kanske.
Mm.
Men alltså, jag tänkte på nämligen att jag träffade en sån här psykologidol som heter Anna Kover.
Ja, leva ett liv, inte vinna ett krig.
Precis, på bokmässan.
Mm.
Hon är en sån grand old lady i mitt fält, en väldigt liksom respekterad kliniker och har skrivit massa bra böcker och sånt där. Och jag fick intervjua henne på bokmässan.
Mm.
Hon menar just det här att liksom tänka välvilligt, att utgå från att folk är pålitliga.
Mm.
För henne var det en av de liksom, 6, 7, 8 liksom viktigaste sakerna.
Ja, nyckel till liksom bra liv.
Nycklar till ett bra liv, ja. Det gjorde ganska starkt intryck på mig när hon sa det. Och så började jag tänka på det. Och Ja, det är klart att om man liksom utgår från att folk inte har baktankar och vill komma åt den eller vill en illa och så. Mm. Hur bemöter man dem då?
Men ärligt, blottat, fint, öppet.
Alltså, precis,
inte man, liksom.
Man går in i ett möte med en ny människa på ett helt...
Bara, hej, här är jag. Ta mig.
På ett mycket, mycket varmare sätt.
Ja.
Och vad får man då för respons?
Fint och varmt,
ja. Precis, så att jag tror att ens upplevelse av världen kommer att bli mycket mer nice. Inte bara på vad man tänker om den, utan också hur världen bemöter den.
Mm.
För att man går ut i världen och är nice, helt enkelt. Och blir nice bemött. Och liksom, med det sagt, jag menar, om man... jag har ju sett Gomorra då, om att växa upp i Neapel. Och har också läst de här Elena Ferrante-böckerna.
Mm, mm.
Och i den kontexten blir man ju uppäten till frukost.
Exakt.
Om man går ut i världen på det blåögda sättet. Så att det är ju beroende av situation.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Man hade ju kunnat gissa att person som litar på folk också är pålitlig. Mm. Att det hänger ihop så. Men om jag då får använda igen Alex som exempel, han har inte godkänt det här, men det struntar vi. om han säger så här i januari 2020 att ja, jag kommer på ditt 50-årskalas i sommar. Sen blir kalaset inställt, det blir framflyttat 2 år, 3 år, vi får en liten bebis, det är liksom saker och ting är så köriga så det är inte sant, och så plötsligt är det här kalaset som är något jättekonstigt ställe jättelångt borta, och man säger så här, men du, ska det verkligen gå? Vi har en bebis som är 2 veckor gammal liksom. Och han bara, ja, jag har ju sagt att jag ska gå. Så han kör liksom bil 5 på morgonen, timmar för att åka på ett kalas, var där några timmar och sen åka tillbaka, för att han sa ju att han skulle gå.
Mm.
Han har typ aldrig ställt in något i hela sitt liv. Om han säger att han ska vara någonstans, då är han där. Det spelar ingen roll om han har liksom feber eller om han är trött. Han är där.
Mm.
He shows up. Och för mig att så här, man bara, det regnar, Max, vi struntar i fotbollsträningen. Då ryker topplocket på Alex. Man bara, nej, det är fotbollsträning. Man går dit.
Mm.
Man står vid sitt ord, man gör som man har sagt.
Mm.
Och det är ganska intressant, för att jag då, som är den som går runt och litar på exakt alla, är ju väldigt mycket mindre pålitlig själv när det kommer till sådana saker. Jag kan ju vara den som är såhär, kom hem till oss på middag, nej förresten. Alltså såhär, jag är liksom hal. Är det här, om man tänker på en liksom större generell nivå, är människor som litar på folk mer pålitliga, eller hänger det inte ihop? Som i då mitt fall eller Alex fall.
Jag tror att det kanske inte behöver hänga ihop faktiskt.
Nej.
Nej.
För då stämmer, då är ju vi exempel på att det inte är så.
Nej, utan jag tror att det kan förklaras väldigt mycket med, alltså det är klart det är lite personlighet sådär, men jag tror att det är väldigt mycket inlärningshistoria, och jag läste en del nu inför det här avsnittet då om de här teorierna om, och det var ju inga nyheter direkt då, men liksom alla stora såna här utvecklingspsykologer, det finns någon som heter Eric Erickson och Winnicott och Colby och de här, ja, men inom anknytning och sådana saker. Så allt handlar ju om pålitlighet. Alltså egentligen, det kokar ner till hur pålitlig och förutsägbar är föräldern i...
Åh, vad spännande.
Är du med?
Ja.
Får jag hjälp, stöd när jag behöver...
Mm.
I de här kritiska faserna, och sen så kommer jag över till ett mer liksom utforskande, om vi ska bara repetera, att sen handlar det ju om att som förälder ge frihet också. Att man är den här trygga basen som låter barnet utforska och så. Men framförallt i början där, att man är liksom tillgänglig, förutsägbar.
Okej, men då vill jag veta det här.
Mm.
Om jag har tillgängliga och förutsägbara föräldrar, gör det att jag blir tillgänglig och förutsägbar, eller gör det att jag litar på omvärlden?
Både och.
Och om man då är som i mitt fall, lita på omvärlden, men det är inte 100% pålitlig själv.
Nej,
det blir bara för att
du är det i din föräldraroll.
Ja, men så här, att så här, om jag har haft pålitliga föräldrar, så vill jag vara en pålitlig förälder.
Ja.
Och litar på världen.
Ja, det tänker jag att det hänger ihop. Ja.
Ja.
Mm. Precis, så att de här tidiga relationerna är väldigt viktiga för det här då.
Mm.
Argumenterar de här utvecklingspsykologerna för. Och sen så att man kan ju påverkas väldigt starkt av lite senare upplevelser, men effekten blir avtagande.
Ja, just att det inte är så att allt som händer efter 2 år är kört.
Nej,
det, är liksom, det räknas inte alls.
Mm. Just det, så att jag menar, så att man är med om något svek när man är 12 eller 13, då det kan ju få en väldig impact, lite beroende på hur starkt det sveket är. Mm. Men det kan fortfarande vara så att man har en liksom trygg kärna som gör att man kan hantera det.
Visst gjorde vi två avsnitt om anknytning?
Det gjorde vi.
Ja, tips. Lyssna på dem, för att där fick vi av även experter på just anknytning.
Ja.
Glada tillrop.
Glada tillrop, ja. Precis.
Turk, you're the one I don't know if I can trust. So how am I supposed to trust that I can trust you telling me that I can trust you?
My head hurts.
Jag hittade en svensk studie som jag tyckte var lite kul, bara intressant. Där man hade låtit folk i olika åldrar, man hade 2 grupper.
Mm.
En ung grupp och en gammal grupp observatörer. I den unga gruppen så var snittåldern 23,42 år.
Mm.
Och i den äldre gruppen så var snittåldern 69,19 år.
Mm.
De här fick titta på då massa olika ansikten och rata dem utifrån lite olika skalor. Alltså till exempel hur likable de var, hur attraktiva de var och hur pålitliga de här människorna såg ut.
Mm, mm.
Och tror du det var någon skillnad? Det var liksom samma ansikten. Tror du det var någon skillnad?
Ja, nu ska vi tänka här. Då vet vi från tidigare när vi har pratat om livets lyckokurva att äldre människor blir fortsatt glada över bra saker som händer, men lite mindre upprörda och knäckta över dåliga saker som händer. Mm. De är lite mer luttrade, så då tänker jag mig spontant att de kanske, eller det kan lika gärna vara tvärtom, men tänk om de litar mindre på folk. Fast om de är lyckligare så borde de lita mer. Jag kan inte komma till en slutsats, förlåt.
De här äldre var tydligt mindre benägna då att döma ut folk som opålitliga.
Just det, för då har de så många gånger i sitt liv blivit motbevisade kanske.
Kanske det. Studiens författare hade en lite sån här trist tolkning kan man då tycka. Mm. It's in line with prior research suggesting age-related decline in the ability to recognize negative emotion expressions.
Nej, det var bara avtrubbning.
Ja, lite sån avtrubbning. Jag var lite sämre på att läsa ansikten. Men jag tänker mig att man kan också ha en sån tolkning. Att man har ett mer liksom, icke-dömande förhållningssätt till världen.
Det skrev du någon gång om, det här med att så här, om jag lär känna någon som bryter mot min fördom, säger att jag går runt och tycker att alla bystiga blondiner är lite våpiga, tycker jag, lite pantade. Och sen så träffar jag och umgås med en bystig blondin som bara inte är det. Ja, men då har ju jag ju något som motbevisar min förutfattade mening. Alltså håller inte den. Alltså kommer jag inte kunna ha kvar den som en stereotyp.
Du måste uppdatera ditt kognitiva schema som man brukar säga.
Jag brukar verkligen inte säga så, men från och med nu kommer jag säga exakt så. Det är ju något som rimligtvis borde ha hänt äldre människor oftare.
Ja, precis.
Så att de har träffat fler våpiga blondiner, men de har också träffat några som bryter emot det.
Japp.
Vilket gör att det blir lite mer erfarenhet som pekar på att det inte fördomen håller.
Jag tror att det är en viktig förklaringsfaktor här, verkligen.
Så då vet vi att en inställning till omvärlden som att vi kan lita på den, den blir bra för oss. Vi beter oss öppet och varmt och får det bemötandet. Men om man
inte växer upp i maffians Neapel, där det är klokt att vara misstänksam.
Just det,
ja,
precis.
Så det är lite beroende av situation. Mm.
Det är sant. Men om man då känner att så här, jag vill vara en sån som folk litar på. Jag vill vara den där konsekventa, så här, stabil AB. Det vill jag vara. Mm. Vad kan man göra då? Du kan lita på
mig. Då är ju nummer ett att vara Alex Domenici i det att man fullföljer det man har sagt att man ska göra.
Ja.
Och där kommer jag att tänka på, jag såg en sån, det var när jag skrev min bok om ledarskapspsykologi. Ja. Precis, så läste jag en studie som handlade om just att det här med pålitlighet sågs som ett sånt otroligt viktigt trait hos chefer. Oerhört viktigt. Alltså, var det nummer ett? Ja, det var det kanske. Och hur så att säga, märker man det hos chefen? Jo, det här är en chef som faktiskt gör det den säger att den ska göra. Alltså, så att man följer upp till exempel. Mm. Nu har vi liksom policy A som ska införas här på arbetsplatsen. Vi ska alla klä oss i lederhosen till exempel. Och sen så att man då följer upp 2 veckor senare och ser till att faktiskt alla har varsitt par lederhosen.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Det blir vad vi har sagt.
Det blir
oktoberfest.
Det blir oktoberfest. Så att den typen av liksom tydlighet och konsekvens då, det är ju själva essensen i pålitlighet. Men att liksom faktiskt liksom fullfölja sina planer då.
Och det där, vet du vad, det där är jättebra att tänka på som förälder eller chef eller medmänniska. Att så här, det är så himla många olika traits och vägar och egenskaper som man ska försöka fullfölja. Man ska vara bra på så mycket. Det är så många liksom rätt sätt att göra saker på. Och ibland så kan det hjälpa en att lite rangordna. Så vänta, nu är i den här situationen, vad är det jag ska prioritera framför allt? Jag vill vara kul, jag vill vara visionär, jag vill vara påhittig och spännande, jag vill vara jättemånga olika saker. Men här har vi en hel del studier som säger att i egenskap av chef eller kanske förälder eller så, prioritera pålitlighet.
Ja. Förutsägbarhet.
Ja, så att kanske så här, just nu, om du behöver välja, ta bort lite spänning, ta bort lite skoj för att faktiskt vinna pålitlighetspoäng.
Ja, och det tycker jag, alltså ibland när man, du vet när man hör folk som bara trashar sin chef till exempel då, så här, alltså hon är så sur och liksom gnällig och bla bla bla, men man kan i alla fall lita på henne.
Ja, alltså, ah, just det. Ah,
ibland
visst.
Kommer det tillägget som väldigt förlåtande. Sådär. Ah. Att man, att även om det är en person som har en liksom, palett av risiga egenskaper så brukar man ibland göra ett sånt tillägg då, som på något sätt gör att den här personen är helt okej ändå.
Och det kan man, alltså, ser man till såhär, offentliga personer som liksom är riktiga träskallar, så känner man ju ändå ömmare känslor för den konsekventa träskallen än den där som är träskalle på lite 100 olika sätt.
Verkligen, verkligen. Så vi hoppar vidare.
Ska vi gå vidare till punkt två?
Ja,
hur man gör för att bli och uppfattas som mer pålitlig. Du kan lita på
mig. Snorar ett av dina liksom, standardtips, en grej som du brukar ta upp väldigt ofta som en så här, bra sak i relationer, på jobbet och så vidare.
Kul, vi har ingen aning om vad vi pratar om.
Nej, ja, men att kommunicera tidigt och tydligt brukar du säga, Lina, eller hur?
Ja.
Alltså till exempel att vara liksom, tydlig med vad man har gått med på. Att vara tydlig med vad man har committat till.
Just det.
Lite den typen av grejer.
Den är så bra. Nej, men den är så bra. Och jag har en vän som heter Anneli. Som gör... det här var ju så här... Jag började jobba med henne när jag var 15 på ett café. Där jag ljög och sa att jag var 16. Det här var min pålitlighetshalt. Hon är en sån som så här... Man bara... Ska jag fika nästa vecka? Så bara, ja, jättegärna. Men du, hon kan säga, nej men först och bantar jag, så jag kommer inte äta kakor, så du vet. Det så att så här, är du på att klara med det? Det är bra. Och sen behöver jag dra vid klockan 6. Men tills dess, så, alltså, hon liksom hela tiden gör klart alla förutsättningar och vill verkligen vara säker på att man är överens.
Just det.
Det är så pålitligt.
Ja, det är lät ju verkligen så, ja.
Ja, men och det är också så... Det är så ljuvligt att alltså, om det finns några eventuella otydligheter, just de otydligheterna som jag brukar eftersträva för att de lämnar lite så här smygdörrar öppna för mig.
Mm.
Ja, vi kan typ fika, säger jag, för att då kan man ställa in ifall någonting skulle skita sig.
Ja.
Det är precis de dörrarna hon bara, fast då vet vi att om det blir så, då kommer alltså att hon liksom ser till att stänga alla dörrar och förtydliga allting.
Mm.
Och det är så jävla skickligt.
Japp, snyggt. Snyggt,
ja,
Anneli.
Ja, verkligen. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. You can count on me, 'cause I can count on you. Nästa punkt på listan är hur man uppfattas som pålitlig. Du kan lita på
mig. Det är här jag behöver göra en hemläxa.
Mm.
Och kanske också du, Lina.
Ja, jag gissar det.
Tänk efter före. Före vad då, tänker ni, du?
Mm.
Då säger jag, före commitments eller åtaganden eller så. Och jag har ju, alltså ett av mina största problem historiskt och tyvärr även fortfarande, jag jobbar aktivt med det här men det går väl ibland så där, det är att jag säger ja till lite för mycket saker.
Ja, ja. Exakt.
Och jag har ju faktiskt gått i alltså som terapi, alltså så att tacka nej-träning liksom tidigare i mitt liv sådär. Och jag är ju ibland det med klienter också och vet vad som behöver göras, men jag hamnar ändå i, alltså att jag är så himla liksom lust driven ibland, så att jag tackar ja till massa grejer som jag sen får svårt att leverera på för att det är för mycket vid samma tidpunkt, helt enkelt.
Jag skickade en rolig meme till dig, Björn, som var ett ret häromdagen, som var från den roliga Reductress, eller vad det heter, det roliga Instagram-kontot med en fake tidningsrubrik såhär, åh, det är jättemycket den här veckan, men nästa vecka så says a woman again every week. Och det var
precis
rakt av du.
Och det där brukade min exfru skoja om varje vecka. Mm. Och jag sa till henne att du hade skickat med den där mimen och då sa hon, hälsa Lina så gott. Jo, och du har ju också den här grejen då att som också är väldigt likable, som är så här. Jag vet inte om du fortfarande gör det här i systematisk skala, men det var ett tag när du tackade ja till typ alla Facebook-events.
Ja.
Och du gjorde det för att du ville liksom supporta eventet.
Det tycker jag är... Det här är jag
och gör det här kan man ju debattera om, det är bra eller dåligt.
Ja, men exakt. Nej, men jag kan ju säga att det blir...
Ingen avsikt att gå dit, men liksom sätter en jag kommer. Sådär, på.
Ja, exakt. Alltså, jag tycker det mest neutrala att göra...
Ja.
I varje inbjudningsläge att säga självklart, hurra! Och det vet jag ju, nu när jag har förstått, jag har ju ett berg av konsekvenser framför mig där jag sett att vad dåligt det blev. När någon bara, men jag hade fixat med bordsplacering och allting, och man bara, whoopsie daisy.
Ja.
Men också ett berg av situationer där det har varit absolut inte skadat någon. Utan
nej, tvärtom. Varit, liksom, ja.
Men det var ju också min lärdom.
Och du har ju en god avsikt sådär. Så att,
eller vet du vad? Jag tycker vi kan nog vara lite mer kritiska än så och tänka så här, är det kanske inte är en 100% god avsikt. Det kanske är så här, om allting klaffar så är det jättekul för mig att ha det alternativet också.
Mm.
Men vem vet, jag kanske hellre vill det här. Alltså så här, att det är att skapa frihet för mig på bekostnad av någon annan. Mm. Sen går det ju så här, men det är snällt och det är fint. Ja, men det är liksom inte bara det.
Ja.
Och det är då jag, om man då ställer min strategi bredvid Alex strategi där. Så om han har sagt ja till någon, om så, det är så förbifartigt så det är inte sant. Man ses på gatan och någon bara, kom på fest, Alex bara, okej. Men när det, han bara, vi sa att vi skulle gå dit, så att naturligtvis gör jag det. Och det kan vara så här, man ligger i sängen, alla barnen sover, allt är lugnt och skönt, och man hör Alex här, dra på sig brallorna och dra en liten suck, och man, vad händer? Han bara, nej men du vet, det var min gamla klasskompis som fyller år. Man bara, vadå, är det 40-30-årsfest? Nej, det är 33, men jag sa att jag skulle komma förbi.
Och då känner jag heder till Alex.
Så otrolig heder.
Som är liksom en, i den situationen, en bättre människa än vad du och jag är.
Alltså, han är så mycket bättre människa. Och det, då har jag ju tänkt att jag ska bli som Alex. Men om jag skulle gå på alla fikor jag har sagt att jag ska gå på alla människors...
Svaret är ju förstås att...
Det går inte. Så svaret är förstås att jag istället ska säga så här, åh, det låter jättekul att få se om jag kan. Jag kanske inte kan, men det, jag hade gärna... Och det
du
går
kanske ska
ju
dra en kanske i en sån här...
Ja, nu har jag i stort sett avskaffat Facebook, så jag behöver inte oroa mig för just den grejen, men... Men jag är ju fortfarande inte tillräckligt ofta på.
Du skrev att du skulle komma på min inflyttningsfest, kommer du?
Både den och en till fest som jag bara, hurra, ja! Där man bara, jag har ingen aning om ifall jag kan, men jag vill. men verkligen, det är en viktig lärdom. Och att faktiskt komma på att så här, det finns en mellanväg som inte är den här, så här, nej men det är inte säkert att jag kan, så det, utan att så här, det vore jättekul. Alltså allt det här man vill förmedla, smicker och pepp och roligt. Mm. Och sen säger, får se om jag kan.
Just det. Alltså, och man har ju alltid det här liksom enkla instegsverktyget då i tacka nej träning som är, vi har tagit upp det förut, att liksom be om respit. För det tas alltid emot väl. Det låter jätteroligt. Vet du vad? Får jag bara fundera lite. Om man har den här impulsen att man vill göra frågeställaren glad i situationen, så kan man ta till den grejen för att hjälpa sig själv med impulsen.
Jag vill jättegärna, men jag kommer kanske inte veta förrän samma dag. Kan jag höra av mig då? Mm. Okej, nästa tips då på listan över hur man ska göra för att både framstå som och vara mer pålitlig. Du kan lita på
mig. Att vara ärlig och värderingsstyrd i...
Vad lätt.
Ja, jag vet. Men att man försöker liksom bottna lite grann då, till exempel i olika åtaganden eller... I vårt avsnitt om lögner så pratar vi om det här att man... Liksom en risk med att fabulera är ju att man... Liksom lite glömmer bort vad man har sagt. Och,
just det, blir det rörigt.
Det blir kognitivt rörigt för att man måste liksom försöka, vad var det jag hittade på?
Just det.
Alltså det blir svårt att hålla liv i lögnen. Och jag tänker mig att om man bara överför det till det här så att om man försöker vara grundad i sitt beslutsfattande om vad man säger att man ska göra då, till exempel.
Just det.
Då kommer det att komma lite naturligt för en. Alltså då det är så här, Amelina, nästa år, jag ska bli en sån partyprisse. Alltså jag lovar, jag ska liksom hänga med dig på alla fester och så kanske jag är en lite mer introvert person.
Mm.
Då är det ganska lite sannolikhet att jag faktiskt kommer att kunna leverera på det.
Just det.
Och därmed framstå som en konsekvent och pålitlig person. Fattar du vad jag menar?
Jag fattar precis vad du menar. Och jag vill stjäla ett verktyg, eller en metod som jag plockade upp av författaren Anna Axfors. Sa det här i en podd som hon har som heter Puss Puss Podcast. Jag tror att det är ett av de väldigt tidiga avsnitten. Och i avsnittsbeskrivningen stod det typ så att Anna delar med sig sitt bästa tips för lycka eller någonting. Och jag bara, åh, klicka till.
Mm.
Och då hade hon konstruerat en modell som var så här att hon gjorde en lista för att det här är lite att göra med vilka värderingar är det då som ska styra. Om man nu säger böttna värderingar, vad ska vi då? Så jag är antirasist, okej? Okay? Ska jag gå på festen eller inte? Det hjälper mig inte att navigera. Men då hade hon kokat ner, så här, vilka är hennes viktigaste uppdrag eller liksom ansvar eller jobb? Alltså lite mer så. Så mina viktigaste grejer är då, att vara en bra mamma, att vara en bra vän, att vara en bra syster, dotter etc. Och att ha ett roligt liv. Säg att det skulle vara mina. Så det här är mina viktigaste uppdrag här på jorden. För de tycker ändå att man kan koka ner. Och de får inte vara många. Nu, det här var så som jag minns Axfors-metoden då. De får inte vara många utan hon hade typ 3. Och jag kanske fick ner 5 eller 6 när jag skulle skriva min. Sen att ta alla saker man gör och ställa mot den här listan. Och se så här, uppfyller de det här? Och då kanske jag hade absolut en av mina punkter som var så här. Jag ska klara av att försörja min familj och så där. Och då bara, gör den här grejen. Man bara, det klickar in på försörja grejen. Eller det här klickar in på att vara en bra mamma. Eller, alltså så här. Och då blev det ganska mycket lättare att se. Så här, ska jag dra iväg på den där helgtrippen? Så bara, för att det klickar i 3 av de här behoven.
Mm.
Medan den här grejen gör inte det.
Nej, precis.
Och när saker klickar i de här uppdragen, när de klickar i det, så finns det liksom, får man lite större så här, motivation.
Mm.
Alltså man bara, jag gör det här för att det här gör mig till en bättre mamma. Eller det här gör mitt liv roligare.
Mm.
Och det, jag tyckte typ att det var så himla klokt att bara, och har liksom använt mig lite av det. Just för att jag tycker att ordet värderingar är lite för fluffigt för mig.
Ja, det är ju egentligen samma sak. Alltså, så här jobbar man ju i acceptance and commitment therapy till exempel. Alltså, man börjar ju alltid värderingsändan, kör lite så här värderingsövningar så att man ska hitta vad som är viktigt för en i livet. Och då blir ju det saker av den typen. Alltså, det ska ju alltid liksom mynna ut i något konkret av den typen. Jag vill vara en liksom närvarande och bra mamma till exempel.
Det förenklar för mig väldigt mycket att istället för värdering tänka så här, vad är mina uppdrag? Vad är det, liksom, vad är det för jobb jag är här för att göra?
Ett annat sätt att prata om samma sak. Men det som händer då är ju att man, då blir man ju konsekvent också i sitt agerande.
Ja,
och därmed
exakt.
Pålitlig så att säga. Yes, och sen så hade jag en sista punkt.
Ett sista tips då för alla som vill uppfattas som mer pålitlig och därmed blir det. Du kan lita på
mig! Att erkänna misstag, som du brukar säga, att kunna säga förlåt. För att då visar man att här blev det inte som jag hade tänkt. Jag var liksom inte pålitlig och det är inte okej.
Okay. Just det.
Jag ska försöka göra bättre nästa gång.
Ja.
Så att man har den öppenheten. Sådär. Det är ett jättebra sätt att öka sin trovärdighet egentligen och i pålitlighetsfrågor.
Ja, det är jättebra. Det är också något jag praktiserar som förälder när munnen har sagt någon gång att men gröna, men vi tar det när det blir sommar. Och sen blev det sommar och så men nu sa ju du att.
Ja.
Och då bara, vet du vad?
Jag sa
jag förstår
så här.
Att det kunde uppfattas så här, jag sa så här, men vi kommer att få göra så här.
Mm.
Vet att det,
Precis, och stå för det, det är jättefint, verkligen. Det är att ge en gåva till sina barn också, att liksom lära dem det sättet att vara. Kanon.
På det viset väljer vi att stabilt och lojalt avsluta vårt avsnitt om pålitlighet. Jag heter Lina Tångsgård, mittemot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Klara Wallin heter vår producent, vår klippare heter Peter Malmqvist och vi spelar in hos Beppo. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.